Det här är P1, Sveriges Radio.
Gängkriget har flyttat gränsen för när kriminella hängs ut i medier med namn och bild.
Vi har intagit en lite, vad ska man säga, tydligare hållning gentemot kriminella gängledare.
Idag en specialsammansatt repris med fyra inslag från året om det nya förhållningssättet till namnpubliceringar i svenska medier.
Medieombudsmannen, han pratade väldigt mycket om så här samhällsbärare och samhällsförstörare. Att det finns ett stort allmän intresse kring att liksom veta vilka de är.
Håller du med om att det är en offensiv namnpublicering?
Absolut.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Gängkrigets utveckling det senaste året har lett till att gränserna för namnpubliceringar i medier har förflyttats. I takt med att våldet utvecklats och kommit att drabba både anhöriga och fått en mer systemhotande karaktär är det flera medier som nu flyttat fram gränsen för vilka personers namn de publicerar. Idag har vi satt ihop fyra reportage om ämnet som vi sänt under året. Och vi ska börja med ett reportage från februari när Expressen valde att gå ut med namnet på den så kallade kurdiska räven. Det här var innan han var Ravamajid i alla svenska medier och under början av den våldsvåg som drabbat Stockholm. Polisen sa då att en teori de hade var att våldet handlade om en konflikt mellan kurdiska räven och en 24-åring, i vissa medier kallad greken. Expressen publicerade i det här läget namnen trots att de bara hade uppgifter om att det här var polisens teori. Reporter här, Erik Petersson.
Sverige och Stockholm framförallt nu är ju i ett allvarligt läge. Det är en situation som är farlig för allmänheten. Det här vill vi kunna beskriva så konkret som möjligt för allmänheten och vår nyhetspublik. Människor undrar, vad är det som pågår? Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen.
Ni har ju tidigare rapporterat mycket om de här två personerna, om teorierna, misstankarna om den konflikt som tros ligga bakom våldsvågen i Stockholm. Då har ni inte publicerat namn. Vad var det som hände just i veckan som förändrade det där beslutet?
Det var egentligen en sammantagen bedömning av situationen, och det handlar förstås också om ett underlag. Hur tydlig är misstankarna, hur tydlig är den här teorin kring vilka som ligger bakom detta? Och bilden har ju klarnat allt mer efterhand. Så det handlar om ett successivt journalistiskt arbete där underlaget till slut har bedömts vara så gediget att det har hållit för en namnpublicering.
Ni skriver ju själva i artikeln att det handlar om polisens misstankar. Ni har uppgifter om de här misstankarna, så att säga. Det här är inte ens något polisen gått ut med liksom officiellt öppet, att vi misstänker de här två personerna. Vad tänker du om det?
Vi redovisar väldigt tydligt att det här är misstankar, att det här är uppgifter som polisen jobbar med. Och vi berättar till exempel att självaste rikspolischefen Anders Thornberg personligen har engagerat sig i fallet runt den kurdiska räven. Det vi vet är att det här är gängledare för två väldigt farliga kriminella nätverk. Det råder det inget tvivel om.
Expressen är, än så länge, när det här reportaget görs, ensamma om att publicera namn och bild på de här två utpekade gängledarna. Men även Aftonbladet har rapporterat mycket om de olika våldsdåden och polisens teorier om vad som ligger bakom. Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Det vi har ju från källor och ganska många sådana och väldigt kvalificerade sådana, det är ju att det är en teori, men det finns ju också andra som har andra teorier. Är det så att den här personen, kurdiska räven, ligger bakom den här våldsvågen, så är det ju, så förstår jag verkligen varför man väljer att berätta vem det är, alltså varför man namnger honom. Men jag kände att göra det baserat på uppgifter om att det är en teori känns just nu, ja, det känns inte tillräckligt helt enkelt.
Tillbaka till Karin Olsson och Expressen.
Med den här publiceringen nu vi gjorde av de här två personerna så är det ju så att vi har intagit en lite vad ska man säga, tydligare hållning gentemot kriminella gängledare. Och jag tror att Expressen generellt nu kommer att se lite annorlunda på just gängledare. Som den här liksom maffialiknande verksamheten eskalerar så blir det ett väldigt högt allmänintresse att veta vilka är de här människorna som skapar de här farliga situationerna för vanliga människor.
Även om Martin Schori och Aftonbladet i det här läget valt en försiktigare linje så för de också en diskussion om att namnpublicera ledare för kriminella gäng oftare.
Hur vi ser på de här individerna och vilken liksom makt och förmåga att liksom skada systemet och samhället. Det gör ju att det kommer säkert bli en offensivare namnpubliceringspolicy framöver.
På något sätt låter det som att ni för en diskussion kring huruvida man ska liksom börja sortera in de här grova kriminella under då liksom ett annat fack, att de är liksom makthavare.
Den tidigare medieombudsmannen, han pratade väldigt mycket om så här samhällsbärare och samhällsförstörare. Att de har, det finns ett stort allmänintresse kring att liksom veta vilka de är. Och här är ju personer som i allra högsta grad bidrar till att förstöra samhället. Men jag tror att enligt tidigare praktiskt så har man ofta gått på kanske fängelsedomar och haft det som grund. Men nu finns det ju en hel del personer som... För vissa sitter inne och sådär, men andra kanske inte har just fått de här långa fängelsestraffen eller så. Men däremot kan det ändå finnas en, alltså vara rimligt att om man är väldigt säker på att ja, det är de som ligger bakom en våldsvåg eller en konflikt eller håller liksom ett lokalsamhälle i skräck så att säga. Att det är motiverat att namnge dem också för att berätta vilka de är. Så att ja... De håller på att liksom spela in sig i ett annat fack, absolut.
Sist här hörde vi Martin Schori, Aftonbladet. I oktober publicerade Expressen namn och bild på en 22-årig man som häktats för ett mord i Jordbro. 22-åringen var inte dömd, inte ens åtalad för mordet, utan endast häktad på sannolika skäl. Flera medier beskrev i sin rapportering också 22-åringen som nazist. I rubriker och ingresser var det i fokus. Lätt att tolka som om hans högerextrema bakgrund skulle vara betydelsebärande i just det här fallet. Dagen efter Expressens namnpublicering sprängdes ett radhus i Stockholm där 22-åringen är skriven. Flera omkringliggande hus fattade eld och grannar fick evakueras.
Ja, alltså med anledning av den här publiceringen så tog ju polisen kontakt med familjen och man inledde ju ett ärende helt enkelt gällande säkerheten för hans närstående.
Åklagare i mordärendet i Jordbro är Åsa Walter. Sent i söndags kväll fick hon ett mejl från en av de häktades försvarsadvokater. Det handlade om Expressens namn- och bildpublicering. Åsa Walter kontaktade direkt polisen för att säkerställa skydd åt de anhöriga. Men timmar senare detonerade en sprängladdning vid huset där 22-åringen är skriven.
Med den utvecklingen som har varit i Stockholm senaste tiden så är det ju inte förvånande när det sker den här typen av dåd gentemot familjemedlemmar.
Skulle du koppla ihop det på något sätt? Att Expressens namnpublicering och att den här detonationen senare sker?
Det är ju svårt för mig att säga att det finns att det är just den här namnpubliceringen som gör att det sker en detonation. Men med anledning av namnpubliceringen så inledde ju också polisen ett säkerhetsarbete. Och det var ju just med anledning av den här publiceringen.
Så till det pågående gängkriget. För tidigt i morse så skedde ytterligare två explosioner i Stockholmsområdet.
Den grova kriminaliteten går allt längre ner i åldrarna och utvecklingen är oerhört oroväckande. Det finns till och med barn som själva kontaktar nätverken för att få mörda.
Mig vetligen har det inte skett att man publicerar namnet och bilden så på en person som enbart är häktad i det här läget. Det är ju annorlunda när personen är dömd såklart. Men i det här läget så har jag i alla fall inte varit med att man har gjort det. Eller uppmärksammat det.
Är du kritisk mot hur Expressen har agerat här?
Jag kan väl säga att jag är förvånad med tanke på hur det sett ut tidigare att man ändå publicerar namnet.
Claes Granström är Expressens chefredaktör.
Förra veckan då så namnpublicerade ni en 22-årig man häktad misstänkt för mord. Varför gjorde ni det?
För att det är ett exceptionellt nyhetsläge och jag har den inställningen som jag sa att jag vill att vi ska kunna vara så konkreta som möjligt.
Men häktad, har du någonsin tidigare tagit beslut att namnpublicera en person i ett mordärende som bara är häktad?
Det är som vanligt, alla fallen är ju unika och i det här sammanhanget så såg vi det helt naturligt att jobba på det här sättet.
Men att man väntar på åtal har ju också att göra med att man då kan få ta del av förundersökning och få mer information om vad polisen faktiskt vet har hänt. Sitter ni på någon information i det här fallet som gör att ni är helt övertygade om att den här 22-åringen är den som har utfört det här mordet?
Vi sitter ju på tillräckligt mycket information för att se att vi kan ta det här publicistiska beslutet. Så jag ger mig inte in i den juridiska delen av diskussionen.
Men det måste ju innebära att du publicerar ju honom som en mördare här, så då måste du känna dig trygg i att han är det.
Jag publicerar ju honom som häktad på sannolika skäl, misstänkt för mord.
Men det var inget du... Håller du med om att det är en offensiv namnpublicering?
Absolut.
Och hur vägde du där då inför?
Ja, men givet det exceptionella nyhetsläge som är och när det händer saker av den dignitet och i den takt som det gör, då är det en alla de här delarna är sammanvägda leder till att vi kan jobba på det här sättet.
Ja, 22-åringen som Expressen namnpublicerat har ett gediget brottsregister. Han är dömd för flera narkotikabrott och för att ha burit kniv. Men något som Expressen i samband med sin namn- och bildpublicering la särskild vikt vid var hans tidigare engagemang i nazistiska rörelser. Claes Granström igen.
Det är viktigt eftersom en nazistisk bakgrund innebär också ett våldskapital.
På adressen där explosionen skedde bor två personer som sitter häktade misstänkta för mordet i Jordbro förra veckan, varav en är utpekad nazist.
Ja, att 22-åringen skulle vara nazist är det inte bara Expressen som publicerat. SVT, SR, Omni, Aftonbladet. Alla har i rubriker och ingresser etiketterat 22-åringen som dömd eller utpekad nazist.
Jag blev förvånad över hur flera medier drog på den här nazistkopplingen.
Jonathan Lehmann är reporter på tidningen Expo som granskar högerextremism. Och han är kritisk mot hur medier agerat här.
Som läsare så tror man att nazismen är... Alltså, han har en nazistisk bakgrund. Och det finns ingenting som tyder på att nazismen... är så att säga relevant eller någon sorts orsak till det här våldet och att nazismen är viktig på det sättet för den här individen idag. Tvärtom pekar väldigt mycket i den andra riktningen. Så att utan att ge ett sammanhang och kontext och förklara nazistbiten så leder man läsaren att tro, menar jag, att tänka, att spekulera på ett sätt som det inte finns grund för. Man leder in sina läsare och lyssnare på det spåret helt enkelt.
Jonathan Lehmann och Expo har följt 22-åringen under en längre tid. I en artikel kunde de i veckan visa bilder på mannen i nazistiska sammankomster, berätta om domar och om en snabb radikalisering. Men under 2020 sker enligt Expo en brytning där 22-åringen lämnar de nazistiska sammanhangen och istället börjar identifiera sig som en gängkriminell. Hakkorsen byts ut mot svensk gangsterrap. Och polishat. Att den här ändringen i mannens liv inte framkommit i rapporteringen tycker Jonathan Lehmann har förvirrat läsarna i en tro om att nazister är involverade i det pågående gängvåldet.
Ja, och ställer frågor utifrån det och sett i sociala medier, vad är mörkertalet på, hur mycket av det här är nazistiskt våld som vi ser. Alltså det är, om vi... Om det landar på det sättet hos människor så har ju vi misslyckats som medier. Jag tänker, vi ska ju göra saker begripliga, inte obegripliga, så att säga.
Claes Granström, Expressen igen.
Ni valde liksom att dra på dig rubrik, ingress. Tycker du att ni ledde era läsare rätt?
Ja, det tycker jag. Vi skriver om detta som en person som med en nazistisk bakgrund. Vi vet att den här personen i modern tid har funnits på polisens fokuslista för extremister. Så att det är ytterst relevant i det här sammanhanget när man nu är på sannolika skäl häktad för mord.
Man hade kunnat berätta en sån sak längre ner i texten för att inte kanske skapa den känslan hos läsarna att det här är avgörande, det här är betydelsebärande för den här personens brottslighet.
Det är ju betydelsebärande i så mått att kopplingen mellan en sån bakgrund och våldskapitalet är väldigt, väldigt tydlig. Och jag ser också att väldigt många andra medier har gjort samma bedömning.
Och alla medier kan ju ha gjort fel.
Så kan det vara. Men ja, den bedömningen som vi gör här, den känner jag mig bekväm med.
Tror du att det finns en nazistisk koppling till den gängkriminalitet vi ser nu?
Jag ger mig inte in i expertkommenterandet här, utan här ser vi vad åklagaren säger. Det finns inget sånt som är bekräftat. Men när det handlar om personen, vem den är, vilken bakgrund den har, så är det helt rimligt i det här sammanhanget när vi har det här läget i processen kring det här mordet.
Till sist, hur ser Claes Granström på det faktum att 22-åringens bostad totalförstördes och intilliggande hus fick kraftiga skador av en sprängning bara timmar efter Expressen offentliggjorde mannens identitet?
Kopplingen mellan publiceringarna och den här typen av händelser, de ska man naturligtvis ha respekt för, men det finns ju inga bekräftade sådana.
Fast just namn- och bildpubliceringen finns ju en koppling i bara tidsaspekten. Det sker efter att ni har namnpublicerat.
Ja, men vi vet också hur de här aktörerna jobbar. De har väldigt bra uppgifter kring var deras motståndare, var motståndarna och tyvärr då även deras anhöriga finns någonstans.
Ångrar du något i samband med den här publiceringen?
Jag ångrar ingenting i detta.
Sist här hörde vi Claes Granström, chefredaktör för Expressen. I maj dömde tingsrätten 4 män för mord i Huddinge. Aftonbladet valde då att gå ut med deras namn och bild. Men domen överklagades och i september frikändes alla 4 i hovrätten. Trots det är de än idag uthängda med namn och bild som mördare i Aftonbladets publicering.
Det var vid 22-tiden den 28 november som polisen larmades till Kvarnbergsplan i centrala Huddinge söder om Stockholm. På platsen fann man en avliden man i 45-årsåldern skjuten till döds.
Dådet... Ja, alltså när man ska göra en namnpublicering då tittar man ju på vad har vi för belägg för det här? Vad har vi liksom här idag som talar för och emot en namnpublicering?
Martin Schori är biträdande redaktionschef för Aftonbladet.
Och ett åtal då med bevis som en åklagare lägger fram och sen som liksom stöts och döds i en domstol och sen så kommer tingsrätten fram till att de här bevisen håller. Det är ju starka belägg så att säga. Och då kan man ofta publicera namn och bild baserat på det.
Trots att det bara är en dom i tingsrätten?
Ja men precis. Det finns någon slags fördom eller vad man ska säga. Eller myt att medier liksom kopplade till juridiken att vi kanske inte får publicera någonting för en dom till exempel. Men så är det ju inte, utan vi står ju fria och gör våra egna bedömningar. Och när man tittar då på som sagt ett fall, då är det ju starka belägg att man har liksom lagt fram bevis i en domstol och domstolen har accepterat dem så att säga. Och då finns det skäl att man publicerar, ja.
I Aftonbladets artikel om tingsrättens dom finns inga spår av att tidningen har egna uppgifter om fallet. Tvärtom är de helt i händerna på rättsväsendet. Rättens ordförande citeras från ett pressmeddelande och brödtexten är i övrigt en sammanfattning av polisens utredning. Alla 4 män som dömdes av tingsrätten är alltså uthängda med namn och bild.
I vissa fall har man ju mycket mera uppgifter än vad som kanske till exempel förs fram då i en tingsrätt. Jag minns inte exakt hur det var i det här fallet, men den vilar ju starkt på de belägg som åklagaren för fram, så att säga. Absolut.
Det är ingen regel, men det hör till ovanligheterna att medier publicerar namn och bild på misstänkta brottslingar innan fällande dom. Att en domstol värderat bevisningen ses, som Martin Schori sa, som ett starkt belägg för en eventuell skuld. Men det finns stora risker med att förlita sig på en domstol. Inte minst när det är första instans och alla inblandade nekar till brottet.
Fyra män som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för mordet på en 47-årig man i Huddinge frikänns nu av hovrätten. Mannen sköts ihjäl med...
Det som har hänt i det här fallet då är ju att domen överklagades och i hovrätten så frikändes alla fyra för mord. Trots det ligger de kvar namnpublicerade på Aftonbladet. Vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker så här att när hovrätten då friar så blir det ju lite utmanande, för att dels så slår de ändå fast att de här personerna har ju alltså det fanns liksom tydliga indicier och för att det kan vara de här, men att det kan också inte utsluta att det finns andra då som är delaktiga i den här gärningen. Och det är därför de inte kan döma för mord. Så det finns ju fortfarande starka belägg för att liksom koppla ihop de här personerna med det här fallet, så att säga. Och då kan det finnas ett allmänintresse i att ha kvar namnen.
Men alltså, de döms för mord. Det är ju det som er artikel, om jag går in på den, handlar om. Men de döms ju inte för mord. I det här fallet så har en högre instans än den ni skrev på slagit fast att de ska betraktas som oskyldiga för brottet. De friades helt. De kunde vandra direkt ur rättssalen. I Aftonbladet står att de här fyra med namn och bild döms för mord.
Ja, men där är det ju också, där har vi ju andra, alltså väldigt många andra publiceringar där det framgår att de här personerna är friade.
Men där namn publiceras de ju inte.
Jo, de gjorde det i det här också, men de gjorde det i början, absolut. Därför att då är det ju rimligt att berätta att de här personerna är friade, de här namngivna personerna är friade.
Ja, när hovrätten förra veckan frikände alla fyra män för mord skrev Aftonbladet om det. Inledningsvis enligt Martin Schori alltså, med namn och bild på männen. Men nu har tidningen anonymiserat den artikeln och skriver bara att det handlar om fyra män. Allmänintresset har svalnat, menar Martin Schori. Men samtidigt är den första artikeln där männen med namn och bild pekas ut för mord kvar, utan någon uppdatering om hovrättens friande dom.
Jag får kika på det där, för att det där låter ju som att det här ska ju såklart liksom länkas ihop på ett bra sätt, såklart. Där har vi väl brustit då, för det ska ju framgå naturligtvis.
Efter den här intervjun har Aftonbladet uppdaterat den första artikeln. I en fotnot står nu att de fyra männen som artikeln handlar om friades i hovrätten. Tidningen Norran publicerade i maj en artikel om en chef i Skellefteå kommun som åkt fast för rattfylleri ett år tidigare. I artikeln presenteras han med namn och bild. Är det rimligt att som mellanchef i en kommun pekas ut i medier för ett bötesbrott man begått på sin privata tid? Och ställs allt på sin spets om det handlar om en chef för just räddningstjänsten? Reporter här är Martina Pierrot.
Det kändes väldigt jobbigt. Det är rätt länge sedan det här hände, det är snart ett år sedan.
Det här är räddningschefen i Skellefteå.
Ja, det som hände det är att jag en morgon i juni i fjol körde bil. Trött, men absolut inte. Jag kände mig absolut inte påverkad. Satt mig och skulle skjutsa iväg på fotbollsmatch, där jag då blev stoppad i en sån här rutinkontroll och fick blåsa, och det visade sig att jag inte var körbar. Jag hade druckit kvällen innan. Så efter det jag blev fråntagen körkort, jag började informera de som skulle informeras i det här. Det var en process som pågick under sommar, höst Och sen fick jag då strafföreläggandet kom i december.
Nu, ett halvår senare, skriver tidningen Norran om incidenten i en halvsida lång artikel.
Jag har fått jobba med det här liksom personligen när det hände, och sen när jag fick strafföreläggande ett halvår senare, och nu blev det ju som att det skulle rivas upp ytterligare en gång. Så det var väl det första, att det blev jobbigt. Sen att det skulle tryckas med namn och bild, det är klart det skapar ju en oro för framförallt hur det skulle bli för fru och barn.
I högerspalten på Norrans etta från den 9 maj sitter räddningschefen klädd i sin arbetsuniform i räddningstjänstens brandröda bil under rubriken Räddningschefen fast för rattfylleri.
För bilderna, det är ju när jag är i tjänst, när jag står i uniform, det är dessutom när jag sitter i ett tjänstefordon, så att bildvalet gör ju som väldigt tydliga så anspelningar mot att det här är någonting som jag har gjort i tjänst, och det är ju faktiskt någonting som har hänt privat. Sen någonting som kom i efterhand när det gäller just bildval och rubriksättning. Så att jag vet inte riktigt hur det funkar med webbplatsen och betalande kontra icke-betalande personer i det här. Men är det så att man som icke-betalande bara kan läsa rubriker och se bild, då får vi som den här historien en helt annan innebörd än vad den faktiskt har. Utan då ser det ut som att det är någonting som jag har gjort i tjänst.
Nej, men vi resonerar ju så att det är en offentlig person.
Malin Kristoffersson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Norran.
Han är ju högsta chef för räddningstjänsten i Skellefteå, som har som uppgift att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Han är ju med och åker ut på olyckor som orsakas av personer som kör rattfylla och vet vilka konsekvenser det kan få. Det är ju en hel del dödsfall i trafiken på grund av detta varje år. Så att det var ju liksom hans roll kopplat till brottet, att han då begår ett brott där han utsätter allmänheten för fara, som gjorde att vi bedömde att allmänintresset var så pass starkt att vi skulle gå ut med namn och bild.
Man kan ju få uppfattningen om att det ska ha hänt på arbetstid, eftersom bilden är när han är i en tjänstebil. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag tänker att läser man artikeln så ser man ju det, att det har hänt på fritid.
Om man bara ser rubriken och bilden, då kan man ju lätt få uppfattningen om att det här är någonting som har hänt i tjänsten.
Ja, men så kan man ju inte resonera. Man måste utgå från att de som har synpunkter läser artikeln. Man kan ju inte ha synpunkter på en rubrik utan att ha läst en artikel.
Hade det varit annorlunda om det hade varit någon annan typ av gärning eller brott?
Ja, det är ju svårt att säga. Varje fall är ju unikt, men det är ju såklart att det här är ju ett brott där man utsätter allmänheten för fara. Det är ju absolut, ökar ju det relevansen. Men det kan hända att hade det varit ett annat brott, vi säger snatteri, inte vet jag, då hade man kanske gjort en annan bedömning.
Att det kan skapa en tro om att det här är någonting som har hänt i tjänst, det har också gjort att det har kommit en del anspelningar i sociala medier och sånt som riktar sig mer mot verksamheten än mig som person, skulle vilja säga.
Tillbaka till räddningschefen i Skellefteå igen.
Vi går ut på sociala medier och berättar att vi söker folk, och då dyker det upp i kommentatorsfält om liksom anspelningarna. Man får man lära sig att köra släckbil berusad, och man refererar till artikeln i Norran och sådär.
Jag tänker att ska inte du som räddningschef tåla en sån här typ av publicering? Är det någonting man som räddningschef inte ska vara, så är det väl kanske just rattfull eller möjligen pyroman. Hur ser du på det?
Jag tycker det, om jag ska tåla det i offentligheten, det har väl mer att göra med om jag är offentlig person. Just det här, jag håller med om att det är någonting som man absolut inte ska göra, men det är ju som en arbetsgivarfråga. De ska visa det förtroendet för mig. Sen det tycker jag inte är någonting som liksom hör hemma offentligheten riktigt.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Och det du har hört var alltså en nysammansatt repris med 4 reportage som sänds tidigare i år. Tekniken skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Johan Cedersjö. Nästa vecka är vi tillbaka med ett vanligt veckoaktuellt medierna. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.